Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se.
Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Kära medkristna, låt oss be. Rena, o Gud, våra hjärtan och samveten, så att din son, när han kommer till oss, må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom samme din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Det står så här. Det ska vara vårt ord. Och ingen som flyr till honom ska stå med skuld. Ingen som flyr till honom ska stå med skuld. Det här underbara löftet står dock i ett mycket allvarligt sammanhang i Psaltaren 34. Och så här står det i de sista verserna där. Ondskan blir den gudlöses död. Och de som hatar den rättfärdige ska stå med skuld. Men Herren friköper sina tjänares själar. Och ingen som flyr till honom ska stå med skuld. Och det ord som jag alltså särskilt vill stryka under är detta ordet. Ingen som flyr till honom ska stå med skuld. Men det finns alltså en mörk bakgrund till det. Och det handlar om att oförsonlig upproriskhet mot Gud och ondska, det blir den gudlöses död. Det säger Guds ande. Och att den som hatar den rättfärdige ska stå med skuld. Och att den rättfärdige, det säger salmisten i verserna före, det är han på vilken inga ben ska slås sönder. Och då vet vi att det är en profetia om honom som hängde på korset. De två rövarna på varsin sida om Jesus åskådliggör ju två radikalt olika förhållningssätt. Den ene hatade och hånade den rättfärdige Kristus. Den andra, han ångrade sig. Och han flydde med sitt hjärta till honom. Och sa Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Den ene blev kvar i sin skuld. Den andra kom att utan skuld, fast den såg skuldtyngd, samma dag vara med Jesus i paradiset. Idag är det en ovanligt allvarlig söndag. Vi har temat förspilda tillfällen. Det vill säga, det handlar om vad som händer när man inte tar vara på det goda tillfället utan vänder sig bort från honom som älskar oss och har utgett sig själv för oss. I evangeliet som vi ska läsa om en stund idag så får vi höra om hur Jesus grät över den heliga staden Jerusalem och profeterade om dess undergång. Och så har också vi anledning att gråta över Göteborg i dess nuvarande status. Om några dagar inleds en stor så kallad festival med människor från hela Europa för att manifestera det normkritiska upproret mot det sjätte budet. Det är ett ödesdigert projekt. Det är farligt att slita sönder Guds band. Herren som tronar i himlen sitter där. Han ler, säger salmisten i den andra salmen. Och det är inte ett hånleende, utan den heliga vredens leende. Finns det ingen förlåtelse för de som går i Pride-paraden? Jo, ja och åter ja. För ingen som flyr till honom ska stå med skuld. Var och en som ger upp sin hållning och överger det normkritiska projektet, antingen man deltagit i det av medveten vilja eller mest bara följt med den allmänna strömmen, ja, det finns förlåtelse och nåd för den som flyr till honom, som lät sig föraktas in till döden på korset. Men när vi ser detta ske i vårt land och i vår stad och känner sorg över vad som drar över vår stad, så blir vi tvungna att se in i vårt eget hjärtas stad och se in bakom dess murar. Ja, du vet, det är ingen vacker syn. Du vet att du har ingenting att berömma dig av gentemot dem som deltar i det stora normkritiska projektet. Du vet att Guds sjätte bud, du ska inte begå äktenskapsbrott, det har du också brutit många gånger inne i ditt hjärta. Det är en obehaglig upptäckt när man ser det. Man ser det där ormboet som hjärtat är. Tvärt emot vad människor nu säger, detta att människan ju innerst inne är god. Nej, jag blir tvungen att ropa med psalmisten. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst. Låt dina öron lyssna till mina rop om nåd. Om du, Herre, vill tillräkna missgärningar, Herre, vem kan då bestå? Men hos dig finns förlåtelse. Ja, hos dig finns förlåtelse. Eller som vi börjar idag: ingen som flyr till honom ska stå med skuld. Detta är ett underbart löfte. Han, den rättfärdige, som inte har gjort sig skyldig till någon synd mot sjätte budet eller något annat bud. Han vars hjärta var verkligen en alldeles ren stad, vänt mot sin fader i den djupaste kärlek till honom och till oss. Han bar alla den orättfärdiga världens skulder, och den som flyr till honom ska stå utan skuld. Hör det, kära medkristen. Du kommer till Jesus och du står utan skuld. När Guds ord säger att du står utan skuld, betyder det verkligen just det? Utan skuld. Utan skuld inför Gud. Klädd i rättfärdighetens vita kläder. För att leva ett rent liv, heligt i alla avseende, också när det gäller sjätte budet. Och delta i den stilla proteströrelse vi alla är kallade till när världen gör uppror mot Guds sjätte bud. En stilla protest, ett stilla nej, för att kanske kunna hjälpa någon ut ur tidens stora förvillelse. Vi ber. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är också i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Barmhärtige Gud, du som visar oss din allmakt genom att förlåta, hjälp oss att inte förkasta din nåd utan hålla fast vid dina löften, så att vi får del i det himmelska goda genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Vi lyssnar till den gammaltestamentliga texten på 10:e söndagen efter trefaldighet, hämtad ifrån profeten Jeremias bok. Hör och lyssna till detta. Var inte högmodiga, ty Herren har talat. Ge Herren, er Gud, ära innan han låter mörkret komma och innan era fötter snubblar på bergen när det skymmer. Ni väntar på ljus, men han ska förvandla det till dödsskugga, till tjockt mörker. Men vill ni inte höra på detta, ska jag i det fördolda gråta över sådant högmod. Bittert gråter jag och tårar strömmar från mina ögon, därför att Herrens jord förs bort i fångenskap. Vi läser dagens epistel ifrån Uppenbarelsebokens 3:e kapitel. Skriv till församlingens ängel i Sardes. Så säger han som har Guds 7 andar och de 7 stjärnorna. Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken ska jag komma som en tjuv och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas. När Jesus kom närmare Jerusalem och såg staden, brast han i gråt över den och sade: tänk om du idag hade förstått, också du, vad som ger dig verklig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Det ska komma dagar över dig när dina fiender kastar upp en belägringsvall runt dig och omringar och ansätter dig från alla håll. De ska slå dig och dina barn i dig till marken och ska inte lämna kvar i dig sten på sten, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Sedan gick Jesus in på tempelplatsen och började driva ut dem som sålde där inne. Han sade till dem: det står skrivet, mitt hus ska vara ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett rövarnäste. Och han undervisade var dag i templet. Så lyder det heliga evangeliet. Och nu ber vi dig, du gode helige ande, att du driver ut alla rövare ifrån våra hjärtan och från vårt rum, ifrån våra sammanhang, så att din sanning får råda ibland oss, och så att den nåd som är i Kristus får bära oss hela vägen ända fram. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. På sluttningen ner från Olivberget ner mot Jerusalem ligger idag en liten kyrka eller ett kapell byggt på 50-talet ovanpå rester av en kyrka från 600-talet. Den kallas för Dominus Flevit och det betyder Herren grät. Den har ett korfönster rakt bakom altaret som öppnar upp för en vacker utsikt över den heliga staden. Och med en kalk som finns i ett i smide och som skapar en väldigt speciell karaktär och den utsikt man får. Hit har miljontals kristna pilgrimer i åratal kommit och stannat upp. Ofta för att bedja, för att begrunda just det som vi idag har läst i vårt evangelium. Det är en mycket laddad text. Det är Jesu djupa nöd under tårar för och i smärta över den heliga staden. Detta är en av hans profetier om stadens kommande öde. Men kanske att vi idag också, i denna månad i Göteborg, har anledning att säga att Jesus gråter också över Göteborg. Om detta ska vi tala idag. Jesus gråter över Jerusalem och över Göteborg. Först något under rubriken på Olivberget. Just före dagens text så skriver Lukas att när han närmade sig sluttningen av Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla kraftgärningar de hade fått se. Välsignad är han som kommer, kungen i Herrens namn. Frid i himlen och ära i höjden. Här fanns både apostlarna och en stor del av den krets lärjungar som följde honom och som anade att nu uppfylls löftena om Messias. Och de brast ut i en jublande glädje med bland annat ord ifrån Saltaren 118. Hosianna, Davids son, välsignad var det han som kommer. Och det var inte över dessa människor som Jesus grät. För de var hans glädje. Han visste att de tog emot hans undervisning. I åtminstone 3 år hade Jesus vandrat genom landet åtskilliga gånger. Allra mest i Galileen, men över hela landet. Också i somliga områden utanför, i norr och nordost. Också i hedningarnas områden ibland. Överallt hade han undervisat, utomhus och i synagogorna och i hem. Ständigt hade han undervisat sina lärjungar. Och bland dem så hade han utvalt 12 som skulle få en särskild roll. Om och om igen hade han gjort tecken och under som bekräftat att det var sant det han sa. Som sigill på att han var utsänd av fadern. Några exempel. För att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder. Och så vände han sig till en lame där i Kapernaum och sa: stå upp, ta din säng och gå. Inte alltid sa han det så rakt på sak. Att undret var tecken på verkligheten och äktheten i det han sa. Men det var sigillet på sanningen i hans ord. Om och om igen hade man fått se vilken makt som låg i hans ord. Jag vill bli ren. Och så fick den spetälske uppleva befrielsen. Du får din syn, fick Bartimeus höra där i Jeriko. Talita kom, hade några varit med när han sa till den 12-åriga döda flickan, och hon satte sig upp. Lazarus kom ut, och den döde kom ut. Det var många som var med vid graven och såg det och hörde. Och ryktet spred sig långt ut. Landet hade fått uppleva en besökelsetid, en nådatid, på ett sätt som ingen dessförinnan hade fått. Herren själv hade besökt sitt folk. Och skaran som lovsjöng Jesus där han kom ridande mot staden, de visste: detta är Herrens tid. Vi får vara med om det. Han har kommit. Han är här. Ja, just här, ridande på en åsna. Och så förväntade man sig stora ting den närmaste tiden. Men glädjen, den bryts när Jesus, där han rider nerför Olivbergets sluttning, plötsligt brister ut i högljudd gråt. Det grekiska ordet antyder väl närmast att det är just en högljudd gråt och klagan. Och jag föreställer mig att det han nu säger är sagt med hög röst, så att alla i hans närhet hörde det. Men innan vi stannar inför det så ska vi också få tänka ett ögonblick på vad som har ägt rum i Göteborg. Kanske de senaste 100-150 åren. Det har varit en andlig besökelsetid här i Göteborg, större och längre än de flesta städer i vårt land. Jag vet inte hur sådana namn som J.N. Rexius och Robert Jansson, hur det är bekant för er som var präster i domkyrkan för sådär 80-100 år sedan. Eller Per-Olof Sjögren för den delen. Eller Hagakyrkans Lars Norborg för cirka 100 år sedan. Det berättas att när den allvarliga prästen predikade för den totalt fullsatta Hagakyrkan, att 16-17-åringar stod packade i gångarna och stod och lyssnade blickstilla, knäpptysta. Eller när jag var tonåring och Folke Fen predikade för en fullsatt kyrka, Kristine tyska kyrka, och vi tonåringar satt på altaringen för det var så fullt. Eller när biskopshuset hade biskopar som Gere Björk, Block, Gerts, Gärtner. Herren har besökt vår stad. Och det finns fortfarande en lärjungaskara i både kyrka och frikyrka, som likt de första lärjungarna fortsatt jublar i innerlig glädje över att deras herre bor ibland oss och i våra hjärtan. Men om nu Jesus kom och satte sig på till exempel uppe på Ramberget, som är den bästa utsiktspunkten som finns i Göteborg, tror jag, och såg ut över älven och in mot centrala Göteborg och ser in i husen, in i bostäderna, in i kommunens alla kontor, i läppstiftet med stiftelskansli, vad ser han? Och han som känner varje hjärta, varje tanke, varje plan där inne i planerarnas hjärtan, vad ser han? Ja, vi kommer tillbaka till det. Jesu tårar. Kyrkan där på sluttningen hette alltså Dominus Flevit. Herren grät. När Herren kom där ner för Olivberget och grät, måste vi ställa frågan, varför grät Jesus? Grät han kanske därför att han var så förskräckt inför det lidande han hade framför sig när han skulle gå till korset? Det låg bara en vecka framför honom, knappt. Nej, det var den djupa smärtan över att staden inte förstod vad klockan var slagen. Att det var deras messias som hade kommit och som hade den verkliga friden med sig. Shalom. Tänk, säger han, om du idag hade förstått också du vad som ger dig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Jesus hade säkert flera av profetiorna inom sig när han säger detta. Säkert fanns Zakaria-profetian. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han visste att han uppfyllde detta. Men nu visste han att här inne i staden skulle en stor folkskara ropa korsfäst, korsfäst. De ville ha Barabbas istället och korsfäst honom här. Genom att säga nej till honom så ställde man sig utanför. Utanför Guds rike, utanför friden, utanför. Ja, utanför. Vi hör de ödesmättade orden utanför, utanför himlens glädjefest. Det var nu just detta som var saken i det som vi berörde i beredelseordet idag, att den som hatar den rättfärdige ska stå med skuld. Detta är ju den svåraste olyckan. Inte att man har fallit i synd, inte att man har syndat under många långa år, utan genom att man vänder sig bort och hatar den rättfärdige, Herren Jesus. Bort med honom, den enda som gör oss skuldfria, den enda som bär vår synd. Bort från honom, den enda som kan skänka syndernas förlåtelse. Jerusalem i stort, utom den lilla skaran som tog emot hans ord, hans lärjungar, som i alla sina brister och misslyckanden likväl höll fast vid honom. Men den stora majoriteten, den följde de ledare som vände sig mot Kristus, bort från honom. Det kommer en dag när Guds tålamod är slut. Det kan dröja, ibland dröjer det länge. Men en dag är Guds heliga tålamod slut. Och Guds långmodighet över den heliga stadens dess nej till fridskonungen, det skulle ta slut. Och Jesus såg det och profeterar mycket realistiskt om det som skulle ske 40 år senare. Vi läser det på nytt. Dagar ska drabba dig då dina fiender bygger en belägringsvall runt dig och omringar och pressar dig från marken, pressar dig från alla håll. De ska slå dig och dina barn till marken och inte lämna sten på sten i dig, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Det är så realistiskt uttryckt att liberalteologer många gånger har sagt att Lukas eller någon annan har lagt in det här i texten efter det att staden hade förstörts av romarna år 70, när man sett hur det gick. Men han som grät sittande på sin åsna, det var Guds son, och han visste vad som skulle hända. Och så som han förutsagt, så gick det. När Herren står på Ramberget här i Göteborg och ser in över staden och ser planläggningen av den stora regnbågsfesten, så ser han bakom den flera olika saker. Han som känner allas hjärtan och alla motiv. Men jag vill peka på två viktiga saker. Och det är förnekelsen att Gud har skapat. Vi lever i ett land där det nästintill är förbjudet att ifrågasätta evolutionens slump. Att allt har kommit till genom årmiljoners slumpmässiga mutationer och ständiga utvecklingar och allt mer invecklade till högtstående varelser. Och man förnekar att det är Gud som har skapat oss människor och skapat oss till man och kvinna. Alla däggdjur, alla fåglar, liksom fiskarna, är antingen hankön eller honkön. Och i en underbar, härlig, gudomlig makt har Gud gjort människan och skapat henne just till man eller kvinna. I sin förnekelse av detta kan till och med några säga att kön är en social konstruktion. Till och med inskrivet i somliga av EU:s officiella dokument. Det andra är detta: du ska inte begå äktenskapsbrott. Så Herren redan genom Moses till folket, och Jesus stadfäste det. Men dagens moderna människor säger: nej, vi vill göra som vi vill. Vi vill leva som vi vill. Det är ingen annan som ska bestämma över mig, över oss. Jag har rätt att leva som jag vill, tillsammans med vem jag vill och med hur många jag vill. Bort med det ordet: du ska inte begå äktenskapsbrott. Vi vill inte ha honom till kung över oss. Och vi vill inte höra heller att abort skulle vara brott mot femte budet: du ska inte dräpa. Bort med honom som säger det. Bort med honom. Och vem är det man säger nej till? Jo, till honom som i Jerusalem fick höra orden ropade: korsfäst, korsfäst. Det är normkritikens innersta väsen. Det tredje och sista: gråter du tillsammans med Jesus? Gråter du tillsammans med Jesus? I profeten Hesekiels 9:e kapitel berättas om en märklig sak som rör vid vårt ämne idag. Profeten Hesekiel befann sig med de fångna i Babel, igen på en plats som heter Tel Abib. Men han blev i en syn förd till Jerusalem, och där fick han se hur Guds härlighet började lämna templet strax innan det ska förstöras. Men medan Guds härlighet ännu befinner sig på tröskeln på väg ut från templet, så får Hesekiel höra hur Herren säger till den himmelske budbäraren, klädd i linnekläder med ett skrivdon vid höften: hör, Gå igenom Jerusalems stad och sätt ett kors eller tecken i pannan på dem som suckar och jämrar sig över alla de vidrigheter som görs där inne. Den gången var det ett särskilt avguderi som väckte Herrens vrede. Och han säger, sätt ett tecken. Det var den hebreiska bokstaven tau som på den tiden hade formen av ett kors. Sätt ett tau i pannan på dem som suckar och jämrar sig över det vidriga avguderiet. För de skulle räddas. Jag tänker att Jesus, gråtande ovanför på väg in mot Jerusalem, inbjöd sina vänner att gråta med honom, lida med honom, ropa, vädja. Och i stort medlidande med sitt folk verkade också apostlarna så länge det var möjligt i Jerusalem med vädjan om omvändelse. Och vi vet ju att det var många tusen människor som kom till tro i Jerusalem. Också flera tusen av Jerusalems präster. Detta läser vi om i apostlagärningarna. Och i det var naturligtvis apostlarna, säkert också Jesu bror Jakob, ivrigt engagerade. Jakob som blev ledare för Jerusalems församlingar. Men i den första församlingen så visste man att domen hängde över staden. Och Jesus hade sagt till dem att när belägringen börjar, då måste de lämna staden. För då går domen i verkställighet. Och det sägs att inte en enda kristen fanns kvar i staden när den föll år 70. Därför att de tog vara på Jesu ord. Men ända till dess var de där för att fortsatt gråta med Jesus och vittna om honom. Så är vårt evangelium idag en Jesu egen inbjudan till oss att gråta med honom över Göteborg, som befinner sig under allvarligt hot, liksom många västeuropeiska städer. Det borde för oss vara ett svårt och smärtsamt konstaterande att de flesta som går under regnbågsflaggorna är döpta Guds barn. Tänk det. Men som lämnat tron eller aldrig kommit till tro, men döpta i Jesu Kristi namn för att tillhöra honom och går mot sin undergång. Hur ska vi kunna hjälpa dem? På Göteborgs stiftskansli har man en särskild anställd personal som arbetar med frågan, inte hur man på bästa sätt ska nå in med det sanna budskapet, utan hur kyrkan på bästa sätt ska kunna vara delaktig i festivalen. Hur deras program ser ut kan man själv läsa på nätet. Det är bara att gå in på Svenska kyrkan och Göteborgs stift. Präster och andra medarbetare välsignar här vad han som en gång satte regnbågen i skyn har sagt sitt tydliga nej till. Vi som känner Herren och hans ord är i en djup nöd. Vi vet att vi är i ett trängt läge. Vi vet att Guds dom vilar över västvärlden i dess normkritiska uppror. Låt oss med tårar, med Jesu kärleks tårar, gå i förbön för de många som nu lever så farligt. Jerusalems förstörelse år 70 var både en dom och ett väldigt rop om omvändelse i den dåtida världen. På samma sätt som Jerusalems undergång 586 var det. 586 före Kristus. Men när Jesus kommer i sin härlighet på molnen, kanske med en väldig strålande regnbåge ovanför sig, så är tiden för omvändelse ute. Omgiven av sina lärjungar, de 12 och alla de andra, grät Jesus över staden och sa, Tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig frid. Profeten Jesaja klagar, de ogudaktiga har ingen frid. Och ändå finns det för varje människa en frid att hämta hos honom som grät över Jerusalem. Samma profet skriver ju de välkända orden, han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, Var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Och i våra hjärtan, medan vi gråter, bär vi med oss det budskapet att för var och en som vänder sig bort från sin ogudaktighet finns det en verklig och varaktig frid hos honom. Frid med Gud, en frid som varar i evighet. Och medan vi ser att Guds upproret breder ut sig, så ser vi upp mot honom som kommer på skyarna för att hämta alla som i sin kärlek till honom sörjer över att vi som nation har vänt honom ryggen. Så går löftet till rövaren på korset i uppfyllelse när Jesus kommer. Också på oss. Idag ska du vara med mig i paradiset. Amen. Herre, förbarma dig över oss. Kristus, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss. Ja, vi tackar dig för ditt ord och ber att du gör ditt verk med oss så som du själv vill. Amen. Låt oss nu stå upp och tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, i det stigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.